Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Nu är framgångsshowen i november och det är typ nästan slutsålt. Det är så otroligt roligt. Det har sålts tusentals biljetter. Gå in på framgångspodden.se för att säkra upp din biljett. Jag är med hemliga gäster. Det händer massa häftiga roliga utmaningar på scen. Du får inte missa det här. Gå in på framgångspodden.se. Det finns också en länk i poddbeskrivningen och säkra upp din biljett. Jag intervjuar och träffar ju väldigt mycket människor. Om jag skulle säga två saker som är genomgående viktigt för de flesta, då är det att man ska jobba med någonting som är väldigt meningsfullt, något som man brinner för, känner det här betydelsefulla och också som gör världen bättre. Och det andra, det är att man går från ett 9-5 jobb och mer kan styra över sin egen tid. Ja, känner du samma sak är viktigt för dig? Ja, det gör i alla fall jag. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Frilansfinans som just kan uppfylla de här drömmarna, vilket jag tycker då är helt, helt fantastiskt. De hjälper människor att få möjligheten att göra sina drömmar. Har du en möjlighet att fakturera? Kan vara att du håller på att starta eget och vill se om idén håller. Kan vara att du vill styra över din egen tid och jobba när du vill jobba och gå från anställd till konsult. Med Frilansfinans behöver du inte ha koll på all admin och ekonomi. Det är där som man annars behöver lägga energi på när man har eget företag. Istället jobbar du, tar betalt och Frilansfinans löser resten så otroligt smidigt. Vill du veta mer? Gå in på frilansfinans.se. Stort, stort tack till Frilansfinans. Gör det möjligt att fakturera utan företag. Nu kör vi igång veckans avsnitt.
Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Framgångspodden with Alexander Perleros.
Nu mina vänner får vi lyssna på en otroligt önskad gäst, Sebastian Staxet. Och mobbing och utanförskap i barndomen ledde fram till en tillvaro av drogmissbruk och kriminalitet. Han har varit frontfigur i den omstridda hiphopgruppen Kartellen, där han kallas Sebastian Stax. Och sen till att ha blivit frälst, där hatisk gangsterrap blev ersatt av Jesus kärleksbudskap. Han levde en tuff värld och under årets lopp är det många som har tagit livet av sig i hans närhet. Runt 30 personer har dött i hans omgivning. Helt sjukt. Vi pratar om förlåtelse, att hitta sig själv, drivkrafter, kriminalitet och massor av annat. Och idag föreläser han runt om i Sverige och är verkligen en person som sprider kärlek, hopp och glädje. Ja, han är en otroligt fin person och när jag träffade honom så bara märkte jag bara, alltså han lyser som en sol och bara, nej, så himla himla grym. En riktig jävla hjälte. Nu kör vi igång ett spännande, tufft och fint avsnitt med Sebastian Staxet.
Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Perleros.
Varmt välkommen till Framgångspodden, Sebbe Staxet.
Tack så jättemycket.
Alltså så jävla kul att ha dig här.
Det är fett roligt att vara här också.
Jag har velat ha med dig länge. Jag har tänkt på dig länge. Det har varit många som har rekommenderat dig. Du är så himla unik person, så sjukt kul att du kunde ta dig hit. Jag vet att du har jävligt körigt schema.
Men bara att sitta på Strandvägen, det är häftigt.
Är det häftigt eller är det äckligt?
Det är en definitionsfråga. Det är häftigt äckligt.
Häftigt äckligt, men du har andra sidan en Gucci-keps på dig. Det är också lite halv...
Det är lite halsliskigt.
Det är lite halsliskigt. Och Gant-tröja. Vad är det som händer?
Jag vet inte.
Vad är det som händer?
Du får be för mig.
Du, hur mår du idag? Hur ser din vardag ut?
Jag mår jättebra faktiskt. Jag har vaknat upp, sovit bra.
Du sov på en madrass idag? Så,
för min bebis håller på att få tänder, så jag sover på madrassen nu för jag vill ha en god nattsömn. Jag ska till studion sen efter det här, så göra lite musik. Jag håller på att göra ett rapalbum. Så.
Ja, jag såg det på din Facebook-sida. Ja. Det var jäkla många som ville att du skulle släppa nytt.
Ja, nej, men det känns roligt också. Det är ett hantverk som jag har jobbat med i många år, men som jag lämnade lite bara för att jag kopplade ihop det så mycket med det gamla livet. Men sen så tänkte jag så här, alltså, det här är ju ett sätt för mig att berätta, så det är klart, det ska inte någon få skälla från mig liksom.
Du har ju en sån, du har en sån sinnessjuk jävla historia. Den är helt störd. Och vi hoppar in i den direkt. Om man går in på din barndom. Din pappa jobbade på posten.
Ja.
Och din mamma, hon var akademiker.
Ja.
Och det känns ändå som att du hade en så här relativt så här trygg uppväxt. Du hade trygga förutsättningar.
Ja, alltså... Ja, min mamma var hemma med oss när vi var små och hon blev ju akademiker hon utbildade sig när jag var äldre, tror jag. Hon var i alla fall hemma under vår uppväxt med oss. Så det var ju tryggt att ha mamma hemma. Och farsan jobbade på posten.
Jobbade du extra på posten någonting också?
Ja, jag gjorde det, men jag fick sparken. Alltså farsan gjorde så här att han anställde oss för att vi inte skulle bli kriminella, typ så här. Han gjorde värsta insatsen.
Det är ju brorsan.
Nej, han anställde typ mig och 20 av mina kompisar.
Okay.
Förstår du? Så det var så här, hur många som helst liksom, som fick jobb där. Han försökte hjälpa och många klarade sig, du vet. Och började bli arbetsmyror efter det. Men jag fick sparken.
Vad gjorde du för fel då?
Alltså jag bara misskötte mig, du vet. Jag sålde ju droger, förstår du? Så att jag hade ju pengar. Så att det var... Jag hade bara ingen arbetsmoral och jag bara vanärade honom liksom. Som hade anställt mig. Så att det var dumt, men jag tror så här är anledningen varför folk frågar så här, men du hade en trygg uppväxt liksom och så där. Men sanningen är att jag hade föräldrar som också hade trasiga hjärtan, förstår du? Och min mamma, hon hade liksom alkoholism. Hennes pappa var alkoholist, hennes bröder var alkoholister. Du vet, hon hade en tung, svår liksom, hon hade en mamma som hon hade en väldigt komplicerad relation med. Och min pappa hade också massa knas hemifrån, du vet, förstår du? Så båda de här flydde egentligen och träffades på en ö i Grekland. De flydde liksom från sina familjer och sina brustna, trasiga liv. Och så träffades de. Och sen så flyttade de tillbaka till Sverige och bestämde sig för att starta en familj. Och då är det så att om du själv har gått sönder i hjärtat. Jag tror ju att det står i Bibeln så här att utifrån allt som ska bevaras, bevara ditt hjärta. För därifrån utgår livet. Så hjärtat är som en GPS liksom, och som ett kompass. Och om kompassen har gått sönder och den är trasig, då kommer du hamna vilse vart du än går i livet. Så mina föräldrar, de uppfostrade oss så med all kärlek de kunde ge, men de var själva trasiga, förstår du, inombords. Och när jag växte upp och jag gick till skolan och sånt där, då kom mobbingen in och jag blev mobbad, jag blev slagen och jag blev, du vet, mobbad av lärare och såna här grejer. Och då gick mitt hjärta sönder, förstår du? Och då började jag hamna så, och så bara, jag kommer från en generation av trasiga hjärtan liksom, och det är därför jag hamnade så fel i livet.
Och vad blev det för något? När var det du kände så här, fan, nu börjar... Du kände säkert inte på det på den tiden då, att nu börjar gå åt helvete eller nu är ni på fel spår. Men när var det du började? När var liksom första hinten på att det började gå åt fel spår?
Alltså jag minns när min brorsa kom tillbaka från Christiania. Han hade med sig en massa weed. Jag var och hash. Jag var 13 och sen jag började röka och du vet sådär. Och jag var liksom... snodde sen jag var 10 år gammal, började jag verkligen snatta liksom. Men sen när jag var 13 år började jag stjäla, började göra liksom pengar på det, började göra inbrott och såna här grejer. Och sen var man ju bagis där och där var det, där hade jag redan bestämt mig för att jag vill vara kriminell liksom. För det var den enda gången jag hade fått bekräftelse för att det var någonting jag var duktig på. För att om vi åkte några grabbar till stan och vi skulle stjäla, så var det alltid jag som kom tillbaka med mest.
Du var duktig på sån grej.
Ja, jag var grym, om man nu kan vara det.
Men, var det några typer av brott som du bestämde för att nej, men det här ska jag inte göra? Eller var det så här, vad var dina fokusbrott?
Alltså jag vill inte lura människor på pengar, det, du vet, så där. Och, eller utsätta, du vet. Du vet, kvinnor eller äldre människor för något, du vet. Men det är också så här att Det är ju också lite skenheligt, för att om du är beredd att springa in på en bank till exempel, så är det ju garanterat någon kvinna som jobbar där, förstår du vad jag menar? Så att det är lätt att, du vet, utmåla sig själv som att man har någon form av kriminell heder, men när det verkligen står där så är den ju inte värd speciellt.
Alla blir drabbade på ett eller annat sätt liksom.
Absolut.
Du är ju på ett ställe som jag hängt på en del. Tegelbruket, ja. I Täby. Och där knivhögg du en person.
Jag är inte där, men senare på natten.
Senare på natten, ja. Och då sa polisen till dig att den här personen var död.
Ja.
Som man också kan läsa om i din bok.
Ja.
Kan du berätta, vad var det som hände där?
Nej, alltså jag var så fångad av mörker. Och det här var 2006. Och vi var i jag hade några veckor innan, så hade jag också hade blivit utsatt för extremt mycket våld själv. Och jag var så fylld av hat liksom. Och sen så en natt så var det bara en helt oskyldig människa som kom i vägen och som blev knivhuggen och höll på att dö liksom. Och då blev jag gripen. Och det var så här, då hade jag levt i en tunnel av mörker och våld under så lång tid. Och sen plötsligt så fick jag betala liksom pris, och så satt jag för första gången i liksom och skulle få fängelse. Och då kom polisen in och liksom försökte hota mig och ange den andra killen liksom som hade varit med, och det ville jag inte liksom. Och då sa de så här, men den här killen som han har dött, sa de. Han är död, så du sitter för mord. Och då låg jag bara där och så kände liksom, jag kände mig så avstängd och helt förstörd liksom. Men och så somnade jag liksom. Och så vaknade jag upp och så fick jag polisförhör, och då fick jag höra att han levde.
Vilken jävla känsla det måste ha varit alltså.
Ja, det var, ja, och sen så blev jag där. Och sen så var jag så, men det var en sak som jagade mig verkligen i mitt liv med den killen. Och jag har faktiskt fått möta honom senaste åren, och jag fick be honom om förlåtelse. Jag kunde inte begära att han skulle förlåta mig, men vi försonades, och han är en stor man, och han är värd all respekt och all kärlek, den killen. Men det var fruktansvärt. En fruktansvärd händelse, fruktansvärd. Och det är så när man lever i det där mörkret, man skadar så extremt mycket människor och inklusive sig själv. Så man blir, och det är det som spär på det, att det är så svårt att komma ut, för man känner sig som en cancer som man går omkring och förgör allting i ens väg. Liksom.
Och på den här tiden också så, du bar kniv typ hela tiden?
Ja.
Pistol också?
Ja.
Var man inte rädd då att man bara ska typ bli, någon polis ska komma och bara visitera?
Jo, men man tänker ju inte så riktigt, utan man är ju mer rädd att man ska träffa en fiende.
Det är så, ja. Och då måste man försvara sig för sitt liv.
Ja, så man är inte så, man är inte så, konsekvenstänket var inte så utvecklat.
Vad är det bästa tipset som du har fått? Om du drar en, två stycken saker, eller tips och tips, lärdomarna, värderingarna, någonting som du har tagit med dig i ditt liv?
Att vad du än har varit utsatt för, eller vad du än har varit med om, eller hur sönderslagen du än har blivit av livet, så finns det en annan väg. Och vägen, om du är på väg åt fel håll, så kan du bara stanna och vända om och gå liksom åt andra hållet. Och sen att vi är skapade för att älskas av Gud, förstår du? Och det var, allting förändrades i mitt liv när jag började klara av att älska mig själv. För att om du älskar dig själv, då respekterar du dig själv, då respekterar du din vardag, du respekterar din familj, du respekterar liksom, förstår du, det blir sunt runt omkring dig. För jag tänker, jag ska inte göra det där, för det kommer skada mig, eller jag kommer inte vara otrogen, för det kommer att förstöra min familj. Jag kommer inte vara frånvarande från mina barn. Jag kommer inte begå brott, för då kan jag förlora min frihet. Jag kommer inte knarka, för det kommer att förstöra min själ. Och du vet, och sådana saker. Jag kommer inte missbruka alkohol, för att jag gör massa dumma saker när jag är full. Och liksom alla sådana här saker som man tänker på, man älskar sig själv, då blir man liksom trygg för sig själv. Men om du inte älskar dig själv, då är det lätt att du går snett. Så det är viktigt att ta hand om sig själv, att vårda sig själv, vårda sitt hjärta och förlåta dem som har skadat en och våga leva i kärlek, våga välja kärlek.
Now it's time for Tre Sista Frågor.
Vi kommer in på de tre sista frågorna. Och första frågan, har du någon bok eller dokumentär att rekommendera? Bara någon? Jag tycker att det här var jäkligt bra.
Bibeln.
Bibeln. Hur ofta läser du Bibeln? Är det varje dag?
Varje dag.
Du verkar kunna så sjukt mycket om den.
Alltså,
du drar ju bara från olika grejer hela tiden. Det känns som att det är en del av dig nu.
Absolut. Absolut. Och,
vad har du för favorit? Säger man kapitel eller?
Man kan säga vers, men det finns en del i Bibeln som säger att de vapen vi strider med, de är inte svaga utan de har kraft att bryta ner fästen. Vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig upp mot kunskapen om Gud. Och där är någonting som har hjälpt mig att för att du vet, när jag kom, jag hade så mycket tankebyggnader i mitt sinne som var så skadliga, som var så självdestruktiva. Och då fick jag ändra för till exempel att jag var värdelös, vet, att jag var misslyckad, att jag aldrig kommer lyckas och såna här saker. Och då fick jag istället höra vad Gud säger till mig, att jag är älskad, att jag är högt aktad, dyrbar för honom, du vet. Och att ingenting kommer kunna skilja mig från kärleken som finns hos Gud. Och du vet, varken någonting kommer kunna göra det. Och när jag fick byta alla de här sanningarna som Gud sa om mig mot de lögner som djävulen sa om mig. Då fick jag ett nytt sinne och nya tankebyggnader. Och då hjälpte det mig att börja älska mig själv och börja respektera mig själv och börja leva i ett nytt liv. Så det är verkligen en bok jag kan rekommendera. Det förvandlar hela mitt liv.
Wow.
Och om jag ska rekommendera en serie så rekommenderar jag Band of Brothers.
Band of Brothers? Nej, jag har inte gjort det.
Den är så fet. Det är viktigt också, du vet, för att säga hur människor i krig, vilket mod som kan komma upp i människor och vilka hjältar det har funnits i historien och många människor som har vågat hjälpa. Ingen älskar mer än han som ger sitt liv för sina vänner.
Vad handlar det om?
Det handlar om en grupp fallskärmsjägare under andra världskriget. Så den är så stark.
Banner Brothers. Ja. Banner Brothers. Det måste jag.
Det är Steven Spielberg och Tom Hanks som har producerat den. Den är 10 poäng.
Den är riktigt bra. Den måste jag kolla in. Okej, okay. Och om du ska ge tips då till dem av dina erfarenheter, så här att om man är lite vilsen, inte riktigt vet vad man vill, vad vill du säga till dem?
Att, alltså, först och främst så gör de val som är bra för dig och utvärdera det liksom. Är det här bra för mig? Är det här bra? Är det här bra för mig? Eller är det skadade mig eller skadade andra? Och sen fatta liksom rätt beslut. Och sen så tror jag att man ska akta sig för att vara en individualist. Så det står så här också i Jesaja, jag tror att i 14 kapitlet, så står det om då är det faktiskt, handlar lite om djävulen och vad han säger och vad han gör, och då säger han fem gånger, det är typ så här fem kapitel eller fem verser om honom, och då står det så här, alla börjar med jag ska, jag ska, jag ska, jag ska, jag ska, du vet. Och jag tror att det är viktigt att ha ett perspektiv där man kan tänka att vi ska. Förstår? Att man tänker inte bara utifrån vad som är bäst för mig, utan vad är bäst för min familj, vad är bäst för samhället, vad är bäst för liksom, mina medmänniskor. Liksom, att man tänker att man har ett perspektiv som inte bara handlar om vad som är bäst för mig, utan vad är bäst för oss.
Ja,
liksom.
Jäkligt, bara byta ut jag ska till vi ska.
Vi ska, där tror jag att det är. Och sen mötas och liksom samma sak i, och därför tror jag det är så mycket skilsmässor också, för att man blir så individualist fokuserad, så att när vi ska krocka med jag ska, då väljer mamman och pappan jag ska och lämna sin familj och så blir det trasiga barn där i mitten. Men om man istället hade tänkt vi ska och kämpat, jag och min fru, vi har gjort ett beslut att vi kommer inte skilja oss. Det spelar ingen roll vad jag känner, det spelar ingen roll om jag känner för att dra eller hon känner för att dra. Vi har tagit ett beslut, vi har lovat inför Gud att vi ska vara tillsammans och jag ska inte lämna fler skilsmässobarn bakom mig, utan nu håller vi ihop och vi gör det för barnens skull liksom. Och då har vi tagit ett beslut att det ska handla om vi ska och inte jag ska.
Fantastiskt. Jäkligt bra. Och om det är så att man vill komma i kontakt med dig, man vill följa dig, man vill stå och rocka i ditt tält, vad händer? Hur gör man?
Du kan gå in på heartofevangelism.com och där kan du se hela schemat och vad vi håller på med. Och sen så annars så kan du bara mejla till info@heartofevangelism.com. Eller om du vill vara med och hjälpa till med de här behandlingshemmen och kan hjälpa till med att hjälpa trasiga människor, då kan du också höra av dig.
Och sen finns det också, du har en jäkligt stark Facebookgrupp också, man kan komma i kontakt med dig och se vad du gör och sånt.
Absolut, och en Instagram också där som man kan nå.
Mm. Och där är det bara Sebbe Staxet.
Ja, Sebastian Staxet 85 på Instagram.
85, då vet man när du är född också, det är perfekt.
Jag pratade med han rapparen Einar på vägen hit och han sa att han alltid somnade till podcast. Och han sa, åh vad du ska göra Elsa Alexander, det är bra, då har jag någonting att somna till.
Sovpodden.
Så jag tänkte vi ska väcka honom.
Vakna! Han.
Einar.
Vakna Einar, för helvete! Vakna, nu! Ja, nej, men det är faktiskt många som säger det. Jag vet inte om positivt eller negativt, men att det är många som somnar till det.
Men det är positivt.
Det är nog positivt, man är med när de lämnar jordelivet för en stund. Kommer in i sömnens fana.
Det gör ett bra jobb. Det är många som tycker om din podcast.
Ja, tack.
Och du har blivit du hade kunnat gå en helt annan väg, men du har blivit en bra kille.
Ja, tack så hemskt mycket.
Så det är så. Ja. Och du har rekordet på Vega, bara den liksom.
Bara det? Ja, jag känner så här lite grann. Jag har ju berättat om det förut, ni är säkert trött att jag har sagt, men jag har ju svenskt hamburgerrekord. Men hur som helst har jag tagit det på Vega baren. Och jag berättade det för dig innan, för jag vet att du har ju rört dig runt om i de här områdena. Och du har ju varit på Vega baren också. 8-200 grammar på en timme. Och sen 1,6 kilo kött, en halv liter gräddglass, en stor pommes frites och en tårtbit, för jag fyllde år samma dag. 3,6 kilo, allt som allt. Ett spädbarn väger ju typ, Elvis väger ju 3,6 också. Aha. Så det är ju mycket mat på en timme. Man får inte kräkas upp heller. Men nu är jag är ju vegan idag. Jag käkar bara veganskt.
Konstigt, brorsan. Det är dramatiserat, brorsan. Det är efter det där rekordet. Jag ska be för det.
Ja. Härligt. Du, om man skulle avsluta den här podden med att spela en bit av någon av dina låtar.
Ja.
Vilken skulle vi välja då? Och låta lyssnaren lyssna lite grann på det.
Mamma, förlåt. Ja. Så jag gjorde förlåt efter jag hade levt det där mörka livet under så många år. Så när Jesus gjorde mig fri så sprang jag hem till min mamma och så tog jag henne i händerna och bad henne om förlåtelse för allting jag hade gjort mot henne. Och så sa hon, och så började hon gråta och så sa han, min son, det känns som att du är hemma för första gången på 15 år. Och sen så kramades vi. Och sen så fick jag göra en låt som heter Mamma förlåt till henne. Den rekommenderar jag. Hey. Mamma förlåt, mamma förlåt. Alla ser mig som ett monster, du den enda som förstår. Mamma förlåt, mamma förlåt. Det har aldrig varit meningen att såra dig så hårt, mamma. Älskade mamma, du bar med 9 månader. Första fängelsestraffet, 2 år och 9 månader. Smärtan inombords är jag minst den som igår. Satt i cellen, fick ett foto, du hade åldrats 10 år. Såg smärtan i din blick, allt det gråa i ditt hår. Sättet som jag levt mitt liv har gett dig djupa sår. Och mina tårar börjar falla som grabbarna i trakten. Sen jag knallade ut på pubben och jag satte på mig masken. Mamma förlåt mig, det var du som var mitt allt. Men jag klarar inte att vara med dig när hjärtat blivit kallt. Distanserad från familjen, parkerad gröna linjen. Där stjärnen siktar högt och sen vi faller ner från himlen. Det var du som gav mig mat, satte kläder på min rygg. Allt jag gav dig var fruktan, borde se till att du var trygg. Precis som om jag bet samma hand som gav mig bröd. Och du väntade på samtalet att sonen din var död. Förlåt. Mamma förlåt, mamma.
Mamma förlåt, alla ser mig som ett monster. Du den enda som förstår. Mamma, mamma förlåt, mamma, mamma förlåt. Oavsett om du förstår, det har varit väldigt svårt. Mamma, mamma förlåt, mamma, mamma förlåt. För alla kvällar som du suttit och undrat vart är min son. Mamma, mamma förlåt, mamma.